Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Bodde jag i den här trean i Hammarby Sjöstad. Högt upp, glasveranda. Så jävla fancy. Och så stod jag och skar den här fisken i köket. Tittade ut genom fönstret. Och såg bara så gula löv där nere. Och jag bara grät. Och tänkte, alltså. Vad håller jag på med? Vars är jag? Varför står jag i den här lådan? Det luktar som hemma. Men jag är fast i den här lådan.
Det det i princip snöstorm i Jokkmokk den 4 februari 2022. Vid den lokala matbutiken har en ensam och ombyggd husvagn öppnat ena sidan och säljer nyfriterade munkar, men kön lyser med sin frånvaro. Traditionen från 1605 är bruten, det blev ingen marknad i år. Maxida Märek talar med hotellpersonalen som om hon kände dem, och det gör hon kanske också. På 3000 invånare är chansen rätt stor. Hon har ju dessutom vuxit upp här och blev skådespelare, artist och aktivist. Det sistnämnda för samers rättigheter, och för bara några veckor sedan fick hon stor uppmärksamhet för sitt och dottern Nikki Sunnas öppna brev till statsminister Magdalena Andersson om planerna på att låta ett brittiskt gruvbolag öppna verksamhet några mil utanför Jokkmokk. Om det, att flytta från Stockholm och att bryta mot samisk vett och etikett, ja, det kommer att göras, handlar Värvet avsnitt 507, inspelat på Akelund Hotel i Jokkmokk. Här är Maxida Märek. Jag vet inte om du har den förmågan, för vi har väl aldrig träffats förut.
Nej.
Men det kändes som att vi hade det.
Ja, jag känner det nu också. Att jag tänker att jag nog känner det.
Ja, ja. Men det är väl kul.
Ja, verkligen. Ja. Men du har också ett sånt, det är någonting i ditt utseende som går igen. Alla bra män jag har växt upp med har du liknande drag.
Mm-hmm.
Jag gillar det.
Men vet du, jag har ju otroligt mycket rötter här i krokarna. Inte, alltså, krokarna, inom citationstecken. Men farsan kom, är född i Tornedalen.
Ja. Oh.
Och Sunna hette min moster som ogift. Sen hette hon Triumf.
Är det sant?
Ja, men det är många.
Ja, men det är väldigt samiskt.
Ja.
Är det. Det är både förnamn och efternamn.
Ja, precis.
Och ett gammalt namn för sol.
Stol.
Sol. Stol hade inte varit lika romantiskt.
Nej, nej, men det låter ju väldigt rimligt att det betyder sol. På något sätt.
Mm.
Och, så här är det ju, det är kanske lite sämre ljud än vanligt, för vi sitter då i ett hotellrum och jag hade glömt halva utrustningen. Så att jag får liksom sitta här och hålla min lilla mikrofon. Men det ser ganska proffsigt ut hos dig.
Du har fattat. Jag har ju Nya Testamentet framför mig, jag känner mig trygg.
Mm. Jag la den nederst i bokhögen för att inte skulle märka den så mycket.
Det här är inte dina böcker som du burit med dig?
Jo, jag brukar resa runt med ett 40-tal böcker, för man måste palla upp saker.
Är det sant?
Nej.
Nej, gud.
Jag tog dem
alltså, i repan. Jag är inte förvånad av något. Jag som reser överallt, jag tar med de konstigaste grejerna. Ja. Så att jag hade bara, jaha.
Vad är det konstigaste du tar med dig på turné?
Alltså gud, jag bara tänker på min packning nu. Ja, nu har jag faktiskt med mig en liten väska som säkert väger bara den 30 kilo eller något i hantlar.
Ah, okay. Ja, okej, de ska med.
Faktiskt nu, för nu har jag börjat träna igen. Då blir jag så, då är det min, då släpper inte jag det. Jag är liksom lite manisk i mitt sätt att vara, det på gott och ont.
Mm.
Men sen får jag alltid runt med, jag ska väl inte säga högt, med en kniv. Inte för försvar, utan bara man ska aldrig få ut en kniv när man far långt. Nu ska vi också berätta att jag far upp till Nordnorge på turné i Nordnorge, så jag kommer inte vara runt i storstäder.
Nej.
Salt, alltid salt.
Okej.
Okay. Och en liten kaffepress, en pytteliten vattenkokare och kaffe.
Jag hängde de här grejerna ihop, har du salt i kaffet?
Nej.
Nej.
Men på allt jag äter.
Ah, ja.
Och man kan rädda så mycket dålig mat med att bara disguise it in salt.
Ja. Men du, var roligt att vara här, tycker jag. Det är ju extremt exotiskt. Du vet, jag hade inte sett en sparkstötting på 25 år.
Nej, jag fattar.
Ja.
Och hade det inte varit snökaos, då hade du sett mig komma farande på en.
Alltså, ja.
Ja, men nu står man bara svär. Jag vet inte ens, det ligger under någon snöhög. Ungefär så.
Men hur ser ditt liv ut här?
Alltså jag har ju faktiskt jag tycker att jag har stakat upp det otroligt bra för mig. Jag lever väldigt mycket så som jag länge sa att jag skulle göra, hur jag skulle leva när jag var pensionär.
Mm.
Och det var också det som gick upp för mig till slut att så här, vad håller vi på med? Att bygga upp en massa härliga planer för något vi ska göra i slutet av livet liksom. Och det kanske inte är så mycket för världen, men ändå är det som folk ändå verkar eftersträva, att få leva i lugn. Och jag har ju ett riktigt dubbelliv, där jag, när jag bor här, då är det verkligen de gånger jag blir så aktiv på sociala medier och kan lägga ut saker, det är verkligen så. Då far jag ut i skogen på morgonen, alltid vilka väder den är. Ofta under vintertid så står det några tamhärkare, alltså några renar på gården som jag tämjer. Som jag får ut och gå med och vi övar om.
Vad är det att tämja en renkalv?
De är ju vuxna då.
Okej. Okay. Mm. Men alltså...
Alltså det är en kastrerad tjur.
Okej.
Okay. Så man kastrerar tjuren för att de blir lite lugnare i sinnet helt enkelt. Och för att man är inte heller så... då har de inte tänkt att bli slaktdjur heller på det sättet. Så att, och då när de är några år... gamla, eller det spelar egentligen ingen roll hur gammal de är, men man brukar ta dem när de är vuxen. Då kan man börja tämja dem, och då går man ju från att de är vilda tills att man får dem riktigt tam. Och då är det ju bara att det är ett slit jobb att vara ute och gå och bli stångad och bli sparkad och trägla med det där, men efter ett tag så ger de med sig och då blir det ens bästa vän.
Men varför ska du tämja dem?
Jag tror att det där ligger någonting i, alltså det där är verkligen kulturellt tror jag, hur vi är. Renen är på ett sätt, nu kan jag bara tala för mig själv och inte vara liksom talesperson för hela det samiska folket, men många håller med mig när man säger att renen är nästan som en förlängning utav oss. Och vi som de samer som är uppvuxen bland renar och lever i renskötfamiljer är ju en del utav dem på något sätt. Så vi lever ju med dem och lever efter dem mycket mer än vi lever efter det västerländska samhället på något sätt. Mm. Så jag tror att det där sitter så kulturellt rotat i oss, även fast vi inte alls har samma användning för en tamhärk som man hade för alltså 70 år sedan, där de faktiskt var dragdjur. Liksom.
Ja, okay.
Så förr så när man renskött familj bodde ju med ett visst antal renar som flyttade runt, som drog ens packning helt enkelt. Mm. Och som levde med familjen. Och det där sitter som i att det är någonting fint i det bara. Så ibland så har det egentligen inget mer syfte än det. Och det tycker jag också är så intressant. För människorna är så himla... man måste hitta en ordentlig anledning. Så här, varför? Mm. Det logiska. Men jag tror bara att det är själsligt faktiskt. Mm. Att man, för mig är det väldigt själsligt.
Nej, men då förstår jag det ju till fullo. Att liksom, för jag, du vet, jag är så jävla okunnig då. Vilket väl de flesta som du träffar är. Mm. Kring det här. Men då, jag tänkte liksom att man levde absolut med renen, men att det... Och att liksom, så här, man hängde på dem. Alltså jag trodde att det var renen som bestämde vart man gick. Liksom.
Mm, men så är det ju. Så är det ju.
Okay.
Du tänkte förr eller nu?
Ja, jag trodde väl att det fortsatte.
Ja, men så är det ju.
Det var så.
Ja. Alltså ja, men på så sätt så är de den styrande faktorn om man håller på med renskötsel. Så hela ditt år är ju utstakat, alltså hela din tid är ju utstakat efter vars renen är, vilken årstid det är, vilket väder det är, hur mycket rovdjur det är, allting utgår ifrån det.
Men äger du renar själv?
Mm. Men jag är ju inte renskötare.
Nej, jag förstår det, men hur många?
Det är en sån där fråga som man bara aldrig ställer.
Förlåt.
Men vet du vad, jag kan också vara så, jag är nog den perfekta, alltså samen, det ska jag inte säga, men att ha som gäst, för jag kan också bli så himla ledsen. Det är så minerad mark, alltså alla frågor om samer, jag märker hur folk inte vågar ställa en enda fråga till slut, för man får liksom huvudet avhugget. Det finns en anledning till varför folk inte vet någonting, och det är inga dumma frågor, alltså jag tycker inte att det är det. Det finns ju så många kulturer jag har ingen aning om, där jag är lika liksom ovetandes om det. Så för mig skulle du verkligen känna att det är väldigt få grejer jag kommer ta illa vid att man ställer en fråga om. Faktiskt.
Men hur många renar har, där går gränsen?
Ja, men det är också för att om man väl börjar förstå vad renskötseln går ut på sen, så fattar man att det är ekonomi. Mm. Och med ekonomi kommer makt. Okay. Så att det blir en väldigt sån, man talar inte högt om liksom, om det. Lite som att man inte går och pratar om vad man får i lön. Liksom. Mm.
Du vet att jag har ju byggt hela det här imperiet på att jag ställde den frågan i och för sig till mina gäster i början. Så det är ju liksom, ja, men jag förstår. Nej, men nu är det ju relativt långa dagar här ändå.
Mm.
Alltså solen gick upp 8:30 och gick och las, eller går och lägger sig snart. Så hon är 2:45 nu.
Ja. Mm, mm.
Hur är det liksom med polarnätterna för dig?
Tänker de mörka tiderna?
Ja.
Det har varit mycket tuffare, faktiskt. Det ska jag säga, det är inte för alla. Det är faktiskt svårt att ta sig igenom. Om man inte är jävligt stabil i psyket. För min egen del ska jag säga det. Att det finns perioder i mitt liv där jag tyckte att det var absolut fruktansvärt, faktiskt.
Mm.
Och speciellt när det är också, jag tror många tänker ju ofta att så här, vintern, även vårvintern, att den alltid är liksom, när solen väl är så bara strålar den. Det gör den ju inte, utan det är så här, du kan ju räkna på en hand ofta de dagarna som kommer. Och då kan det bli ett sånt icke-ljus som man går igenom, och det är psykiskt påfrestande.
Mm.
Men för mig är det, jag tror att jag klarar mig långt, för att jag är väldigt, som jag sa lite innan, jag är lite maniskt lagd. Och har en otrolig självdisciplin. Och det är alltid för- och nackdelar det med. Men fördelarna är att jag vet exakt vad jag måste göra under dagarna för att hålla huvudet, liksom, hålla mitt psyke i schack när de här mörka tiderna kommer. För det är väldigt lätt att bara, jag tror som folk ofta gör, inte göra någonting av dagen. För att det är ändå mörkt. Och göra kväll väldigt, väldigt fort. För att när solen ändå går ner vid 1:30 så säcker man ihop. Och där blir jag nästan åt andra hållet, att jag blir hyperaktiv. För att lura hjärnan liksom.
Men liksom, även om solen aldrig går upp, så är det väl inte mörkt mörkt, som jag har fattat det liksom. Men...
Nej, exakt. De där, alltså ett tag är det riktigt mörkt. Men det är det jag menar med de här, när solen inte går upp, så är en vanlig dag är ofta lite molnig. Så de dagarna där solen tittar fram bara några timmar, om det är mulet den dagen, då är det ju som att det inte händer någonting. Alltså du vet ingen skillnad på natt och dag.
Mm.
Och det är tungt faktiskt. Alltså det går inte att säga någonting annat. Och jag tror det är därför också man är så himla... Som nu när vi sitter här, så är det egentligen marknadsveckan. Nu har det ju varit den här pandemin som ingen vill prata om. Man är så less, men så det är ju ingen marknad. Men man förstår varför den ligger där den ligger. Därför när solen väl kommer fram igen, så är det som att du bara... Alltså tittar upp ovanför ytan, du glömmer bort hur stor skillnad det blir på livet när solen kommer fram igen.
Just.
Så att jag förstår att folk kan bli galna här uppe faktiskt under den tiden. Det är inte så lätt.
Nej, och det där har ju du pratat, eller du har fått många frågor om det, tänker jag, med liksom självmordsstatistik och sådär. Men jag tänker mig väl också att just när man lever så pass nära naturen som ändå då samer alltid har gjort, liksom. Jag vet inte, alltså finns det inga sådana, eller det kanske inte går, alltså det kanske inte är en så jävla idiotisk tanke eller fråga liksom, men jag tänker mig just att det lilla ljus som finns på något sätt, att man ändå får i sig den där jävla D-vitaminen liksom.
Oh ja.
Alltså, så att man är i snö.
Ja, ja, exakt. Alltså, snön gör ju också så stor skillnad här. Det glömmer ju folk bort. Det kan ju vara mörkare ibland, känns det som, när man får söderut, för att den där snön inte kommer.
Ja, just.
Den gör väldigt mycket. Men
det
solen...
finns inget mörkare än Stockholm i november typ.
Nej, det gör ju inte det. Men, och det förstår man ju också så där, varför så många, speciellt arktiska folk överlag, ofta har liksom solen som huvudtecken, för att den är livsviktig för oss. Vi har ju det på våran trumma, det kanske man inte tänker på, men liksom, den är ju centrerad kring en solsymbol liksom. Så att det är ju det där man är, och det är också det som har gjort att jag är sån, jag är en riktig skogsmulle, jag är ute mer än jag är inne om dagarna. Men det är för att man vet att det är livsviktigt. Det lilla ljuset som kommer, det är bara att gå ut och få den liksom, vilken temperatur nästan den är.
Vad gör du då i skogen?
Alltså jag gillar att springa. Och försöka hela tiden hitta sätt att så, springa i de här olika klimaten. Och jag är alltid på jakt efter de perfekta skorna som ska liksom... Du vet, ska du köpa ett par jävla löparskor för vinter? Det är ju inte löparskor för vinter, det är för nollgradigt. Men du vet, ett par löparskor för -35, det existerar ju typ inte.
Det gör inte det,
nej. Nej, alltså... alltså jag har ju inte hittat dem, de kan ju gärna langa dem. Så att jag, det där är liksom mitt, hela tiden en sån jakt varje år, bara, vad kan jag hitta för rätt utrustning för att ge mig ut i alla väder? Så jag får mycket ut så, men sen också, det är det som är så härligt när jag har härkarna hemma, att då har man ju som någon annan och något att göra, så då får jag bara ut med dem i skogen och så bara går man, går och går och går.
Gud, det låter ju, ja.
Jag är så planlös, vet, utan, ibland så frågar folk ofta så här, men gud, hur långt snittar du på en dag? Hur många steg? Jag vet inte, så jag har ingen aning. Jag stängt av den där förbannade stegräkningen, jag blev bara irriterad. Mm. Därför att det är inte därför jag är ute. Alltså det har inget med min kondition att göra så egentligen. Utan det där är, det återgår ju lite till det där pensionärslivet, att bara jag, när jag är här, då jag behöver inte att allting ska hända på en gång. Det får ta sin tid. Jag vet inte vad jag ska stressa för allt. Om man inte måste.
Nej.
Det gör man ju ändå så mycket.
För dig som har scenen som ditt liksom huvud, alltså ditt rätta element på något sätt.
Mm.
2 år pandemi, frågetecken.
Mm.
Hur har det varit?
Tråkigt i perioder. Sen är jag väldigt så... Jag vet inte, det är, ibland så tänker jag att jag har fått någon sån där, fick jag någon sån där Matrix-piller för ett tag sedan, när man bara har ganska bra, jag tycker att jag har ganska bra perspektiv. Jag tycker verkligen inte att jag personligen har varit, alltså jag har inte blivit hårdast drabbad. 100% inte. Alltså ett, så behövde inte jag ta något extra jobb, utan jag, det var ensamt i perioder. Och det är en sak. Jag själv har inte blivit sjuk. Jag har inte förlorat någon nära i den här sjukdomen. Som sagt, jag stod inte och behövde liksom vända på den där krona. Och när man hör folk liksom sitta med de privilegierna som jag har och bli irriterad på att det liksom inte finns några fler serier att titta på. Så jag skrattar inte ens åt det längre, utan jag får verkligen ont i magen när jag hör det. Om det är en största problem, då borde man inse att man har det så jävla gott ställt.
Mm.
Så jag har mycket gått omkring i de här åren och tänkt att, tänk vad jag har mycket. Och jag gjorde en sån liksom livs, alltså väldigt många stora förändringar i mitt liv för några år sedan, när jag kraschade, så gick riktigt in i väggen eller utbränd, vad man nu kallar det. Och en av de grejerna var att jag flyttade hem igen, för att jag gjorde just den där saken att, men vad fan, vad är det jag, varför skjuter jag upp allting tills jag ska bli pensionär? Jag gör det nu.
Mm.
Och när pandemin väl kom och allting som snurrade försvann, det bara stängde ner, då tror jag att det många med mig ställdes inför var att man blev så väldigt medveten om vad man hade för riktigt liv. Alltså vad var ens vardagsliv och ens umgängeskrets, ens hem och hus, alltså det faktiska där man bor. Vad var det?
Mm.
Eller var allting uppbyggt på att den där medievärlden skulle snurra? Och det blev en sån insikt för mig att jag insåg att, oh, gud, jag valde rätt. Alltså jag gjorde rätt. För att det kunde få mig panik när jag bara tänkte på att vad hade jag gjort om jag hade varit fast i den där lägenheten jag bodde i sist i Hammarby Sjöstad. Inte fått ta mig ut. Alltså det hade blivit tjorv med mitt barn, alltså inte kunna ta mig till henne eller kunna få henne till mig. Alltså om allting hade fortfarande varit utstakat från att min utgångspunkt hade varit storstan. Men jag stod liksom mitt ute i en skog och fick veta att ja, mina konserter är inställda, festivalerna är inställda, men bäcken pålade och ännu var betet bra för renarna. Alltså som jag var liksom i den riktiga världen som inte hade blivit påverkad av just det.
Mm.
Och här där man också som, vi är så få ändå så att det blev inte jättestor skillnad. Som, jo, man kunde inte få hälsa på sina gamla, det är ju såklart jättehemskt. Men du vet, jag drabbades inte värst. Så att för mig var det väldigt mycket bara att komma till insikt och bli så otroligt ödmjuk. Alltså inför vad man har. För någonting.
Men hur var det för regionen då? Liksom? För att jag menar, det är väl ändå... Det är uppenbart ganska liksom turisttillvänt här uppe.
Mm.
Gissningsvis inte så mycket svenska, va?
Nej, det är verkligen folk över hela världen som kommer hit.
Ja. Vilket ju är härligt. Men hur har det varit för, eller?
Jo, absolut. Jo, men där. Ja. Nej, men det har nog slagit ganska hårt, tror jag. Alltså, alla såna här bygder är ju mycket uppbyggda på turismen. Men där upptäckte man ju också att det var inte så att folk inte kom. Nej. Vi fick ju våra sjok liksom. Och jag kan säga än idag att alltså, vilken tur Jokkmokk hade som inte... Vi gick ju bara vänta på den stora smällen. Att det skulle börja slå ut folk. För vi har inte sjukvård för det här uppe kan jag säga. Men här, det var som att människor har verkligen tagit det på stort allvar. Alltså hållit sig undan, varit inne när man kände symptom. Och så. Det har man märkt här i byn att folk har väldigt stor respekt för det.
Mm.
Faktiskt. Så att jag tror ändå att man har gått bättre ur det här än vad vi trodde.
Det finns ju ett skämt att göra här om att det måste vara svårt att bli smittad av corona när det är så jävla glest mellan folk. Men,
ja.
Förlåt. Ja. Men du, det här med, för jag har liksom lyssnat på alla intervjuer jag har hittat med dig och då är det så här, då sitter du med Nemo Hedén och har de här svullnaderna i ansiktena typ för första gången. Liksom, det måste ha varit precis när du kraschade.
Ja.
Och du säger till honom att du mår bra och, så, och det låter som att du mår bra.
Mm.
Men sen när jag har lyssnat på andra intervjuer med dig så, är det ju, så refererar du till den tiden som typ den värsta i ditt liv.
Liksom. Fruktansvärt. Jag är nästan förträngt det där. Det var intressant att du tog upp det. Det var ju faktiskt precis i den svängen.
Mm.
Och det är ju också sån där grej. Man tror ju att man mår bra i flera år. Förrän man faktiskt gör det när man bara, har jag klivit över på andra sidan? Äntligen har jag klivit över på andra sidan. Mm. Det hade jag inte gjort där. Men då, jag var så himla rädd då. För det som hände var verkligen, det var över en natt där jag gick från att vara, alltså jag hade sett kort från den där tiden, för jag har raderat mycket, jag har någonting i mig som, jag traumatider kan mitt minne radera bort ganska bra. Så det finns ganska stora sjok som jag faktiskt inte har någon minne av. Men jag har verkligen sett på kort dagarna innan jag vaknade upp med det här, att jag var ju så i fysiskt sett toppform, supervältränad liksom, bara så stark, så lyckad, du vet, man bara var spelningar överallt och allt var så, ja, det så, jag såg ut som en gladiator liksom, tills den där morgonen när jag vaknade, och sen så tog det bara några veckor och jag tappade ju alltså en otrolig vikt, alltså tror jag måste ju gått ner under det halvåret säkert 20 kilo. Vilket låter ju helt otroligt, men det var verkligen, jag blev jättedålig.
Du är ingen lång person heller.
Nej, och det blev så stor skillnad för att jag var också väldigt, jag var extremt vältränad och krallig. Och hade mycket bilder ute, du vet, i bara träningskläder, så att det gick inte att inte se det. Och sen det obehagliga att hela mitt ansikte var bytte form. Alltså jag kände inte igen mig själv. Och varför jag tror jag också hela tiden att jag mådde bättre. Jag trodde att jag var döende. Ganska länge trodde jag det. Fram tills nästan för, är det ett år sedan? Där då trodde jag väl inte att jag var döende längre. Men då minns jag att exakt ett år sedan faktiskt under marknaden så hade jag just genomgått sådana undersökningar där de började leta efter tumörer liksom, i min kropp. Och det hade fått veta om att det fanns liksom en chans att de skulle hitta det i hjärnan och i njurarna. Men då jag får samtalet här på Folkets hus att jag inte har någon tumör. Och det minns jag verkligen som det var som sista pusselbiten. Jag bara, gah! För att det var det jag trodde. Och man vill inte säga det högt riktigt. Men jag mådde riktigt, ja, jag var riktigt dålig. Mm. Riktigt sjuk.
Ingen vet vad det var.
Jo, nu börjar de ju tassa. Jag är ju fortfarande undersökningar. Det är lite svårt för mig att få till. Eftersom jag måste ju få liksom, till Luleå för att göra många undersökningar. Och när man är på turné och sen har det varit restriktioner. Så har det varit svårt att följa upp dem där alltid. Men det som hände, jag började må bättre och bättre. Men jag har alltid haft, jag är sån där som aldrig blir sjuk. Men jag har haft migrän sedan jag var barn. Och de senaste åren så började jag få sådana migränanfall att jag fick liksom bli inlagd varje gång det hände. Och sen så var det förra vintern så fick jag ett sånt brutalt anfall där jag, ja men igen, tappar tal, tappar syn, jag krampar, alltså jag blir helt, jag försvinner liksom. Och då körde de mig, de tog en massa sprutor och ingenting verkade, så då åkte jag i ilfart med ambulans till Sunderbyn. Och så var jag inlagd i nästan en vecka med dropp.
Mm.
Och då, först då började de, istället för att skriva ut mig på en gång, så fick jag en sån fantastisk läkare som började göra massor av undersökningar. Och jag fick göra mycket hjärtröntgen och du vet så. Och då upptäckte de, alltså jag hade åkt in med 200 i blodtryck. Och så upptäckte de att jag hade tjocka hjärtväggar.
Okay.
Som var ett, som är tydligen då både ärftligt men att det blir värre av traumastress. Och det som hade hänt då för flera år sedan var att den här hjärtväggen hade börjat växa. Och min kropp hade jobbat så hårt med att få runt blodet och hade inte riktigt gått. Liksom. Så att all energi gick bara till att få blodet att gå runt. Vilket gjorde att jag kunde behålla någon vikt. Så allt försvann. Okay. Och det började slå ut alla mina organ i kroppen. Så att det de satte mig på helt enkelt var ju massa olika blodtrycksmediciner. Som egentligen typ gamla och riktigt feta människor äter. Det var ingen som hade tänkt på det där, för att jag var ju så ung och tunn. Mm. Och så en hälsosam person liksom. Men så när jag började få äta de där medicinerna, då gick det ganska fort att jag började kunna lägga på mig vikt igen.
Okay. Mm.
Så nu är jag tillbaks. Men det är ändå helt, alltså det är fan helt otroligt att det var, att det tog så lång tid liksom. Och det de sa med de här migränanfallen var ju då att jag hade ju migrän, men varje gång de där anfallen kom så höll jag på att få en blodpropp.
Mm-hmm.
Ja. Så att jag hade bara egentligen riktig tur att det inte hade hänt. Så att det är ju, ja, det är så himla löjligt nästan. Man orkar inte höra hur folk säger att stress är så farligt. Men det där säger ju någonting, att stress är farligt för att det tar sig uttryck sen i, alltså rent fysiskt, så får du sjukdomar inne i kroppen, alltså organen lägger ner.
Mm.
Och det var ju det som hände med.
Så nu käkar du någon så här, alltså blodtrycksmedicinshistoria?
Ja. Jag och min morfars, nu är han död, men hon är väl närmare, när hon är 70 plus liksom, vi äter samma medicin. Mm. Ja. Men jag mår hur bra som helst.
Ja, vad skönt.
Ja.
Men du, det där med, för jag funderade på det där med träningen. Har du alltid varit sund i det?
Nej.
Nej.
Nej, absolut inte. Det där är ju en sån jäkla balansgång alltså. Nej, men det har ju, alltså, och sen är det så, jag har märkt det själv. Det var så bra för mig också att sluta träna av många skäl. För det första är jag så otroligt tacksam att jag kunde sluta träna, att jag såg. Det många tänkte när jag blev så där tunn och så där svullen. Många tänkte ju att jag hade en ätstörning. Folk pratade ju bak i min rygg och trodde att jag själv inte såg det. Men grejen var att jag såg allting mycket mer än dem. Jag såg precis och hatade det. Men jag har ett yrke som gör att jag kan inte stänga in mig. Jag måste vara ute på scen, jag måste göra de intervjuerna, tv-programmen. Jag måste vara där och bara fake it till you make it liksom. Men jag var ju fullt medveten om det. Och jag är så glad att jag också var så pass smart att jag visste att träna nu inte en bra grej. Jag ville ju bara leva. Alltså jag ville leva och bli gammal. Det var det enda jag kände då. Och det gjorde att jag för första gången hamnade utanför liksom fitnessbubblan. Som jag har varit inne i sedan jag var liksom ung tonåring. Och då blir det också så intressant att det är så, är man utanför bubblan, då är det väl lätt att säga att mycket är ohälsosamt. Men inne i fitnessvärlden, det är en egen bransch, då är det väldigt mycket som är legitimt. Liksom som det är så här, man vet att det är ett maniskt beteende, men det är så vi gör här. Alltså det är inte...
Ta några exempel så fattar
jag. Ja, men alltså bara hålla på med fitness. Nu har jag aldrig tävlat i det, men jag var absolut i form att kunna göra det. Det går ju ändå ut på att du ska komma ner i en viss liksom fettprocent för att dina muskler ska synas så pass mycket som möjligt.
Mm.
Alltså det är bara matte. Liksom.
Man ligger på kaloriunderskott.
Ja, men typ.
Ständigt typ.
Ja, men det är lite så. Mm. Och sen, där ska jag säga att jag var inte riktigt där. Det höll jag inte på med på det sättet som man gör när man faktiskt tävlar i det. Men det är klart att då var det ju så här, jag menar att alla i ens bekantskapskrets som jag umgicks med då tränade ju liksom på samma sätt. Och vissa deffade då visste man, ja men då, de käkar sin grej. De svävar inte utanför den matformen just nu. Och vissa höll på att bulka, ja men då håller de på med det. Och jag menar, åh gud, det fanns ju inget bättre än att veta att är man för trött för träningspass, men ta dubbel PVO. Alltså det, vilket jag är strängt förbjuden att göra idag av min läkare.
Okej, okay. Vad är PVO?
PVO är som pre-workout, alltså det är ju ett pulver som man tar som kickar igång, alltså det är energikick liksom.
Okay.
Ja, det är väl bra att kunna bli pigg, men det är väl klart att man använder det när man egentligen inte orkar. Vilket är ju helt sjukt, för att ja, då är det ändå kroppen som säger till att gå och vila. Du orkar
det
inte.
Det låter inte sunt, nej.
Nej.
Jag fattar.
Så att jag har ju såklart, som sagt, det beror på vilka glasögon man har på sig, så har jag ju tränat i perioder tills man stupar. Men det var också en grej, man ville ju det. Man ville ju bli helt uttröttad och bara, är det sant, jag klarar det här, jag är så stark.
Mm.
Och jag har ju precis börjat träna nu igen, för första gången på flera år, där det är på ett helt annat sätt.
Okay.
Sen är jag ju fortfarande så, jag märker det, börjar jag träna, ja men jag går ju träna varje dag.
Mm.
Jag tycker att det är så kul. Jag älskar ju att göra det, men nu är jag ju verkligen, jag var så nära att liksom, ja men trilla av pinnen där, att jag riskerar aldrig det igen.
Mm.
Så att det finns inte en chans att jag skulle äventyra min hälsa.
Nej, men det där är ju intressant ju, för att om man då har gått in i väggen på det sättet som du har gjort, liksom, har du själv koll på liksom varningssignalerna?
Ja, jag har faktiskt ganska bra koll. Det har jag faktiskt. För det första så får jag nu också, så det fick jag efter den här kraschen, jag får ganska mycket fysiska varningssignaler. Alltså att jag direkt, jag känner att jag kanske inte har fått i mig nog med mat, så börjar det sticka i mina käkar. Alltså det pirrar i kinderna, pirrar i armarna. Alltså det är som att min kropp är på helspänn, att den får inte hamna där igen. Men sen så är jag också, vet jag, i perioder har jag haft sån ångest, alltså bara lidit av generell ångest och panikångest. Och det finns ingen vidare än det. Och det vet jag att, du vet, för att hålla det i schack, för att vara ångestfri, då får inte jag hålla på och jag kan inte bolla med min hälsa. Alltså jag kan inte det. Och det finns liksom ingenting som är värt det. Alltså det finns ingen träning eller utseende i världen som är värt det. Därför att vet man vad det är och vad det är i mörkret, då, alltså man vill inte dit igen.
Mm.
Och jag vill ju vara lycklig. Alltså det är det jag romantiserar inte alls bilden av den liksom deprimerade konstnären och gå in i mörka hål då. Alltså det är det sista jag vill. Jag vill bara vara glad. Jag vill vara glad gärna hela tiden. Sen att känna sorg, det är en annan sak liksom. Men mitt liv ska gå ut på att jag skulle bara få vilja vara genuint jämn glad. Faktiskt. Det är guld värt när man är, jag är ju där idag, där jag bara, ibland kan jag stå så här en dag där jag vet att en sån här dag, då hade jag fått ångest.
Mm.
Och så känna, jag har inte det. Och det är fortfarande så att jag kan börja gråta, för jag är så tacksam för det. Bara en vanlig dag, det är inte hänt så mycket. Mm. Utan att känna att skuld, liksom.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Vi pratade om att du flyttade då från Stockholm, den här ångestlägenheten i Hammarby Sjöstad, och sen så kom du liksom hem till Jokkmokk igen. Men var det på något sätt att ge upp? Kapitulerade du för något?
Det gjorde jag. Men inte på det sätt du tror jag. Alltså jag försöker undvika att liksom gå in i detalj på vad som hade åsamkat det här. Men jag kan ju säga, jag separerade ju från mitt barns pappa 2015 måste det ha varit. Där det blev som definitivt. Och då flyttade jag och Nicky Sonna till Stockholm. Och sen så blev det ju en twist som pågick väldigt länge. Och den tog ut sin rätt. Och under den tiden... Har man varit med om en sån sak? Alltså jag tror inte det går att beskriva. Så det är absolut fruktansvärt. För att man blir också galen i huvudet. När det till slut bara är massa advokater som pratar ovanför ens huvuden. Och det, allting kostar jävligt massa pengar och tid. Och du vet, alltså det blir ens heltidsjobb att hålla koll på det där. Och räkna liksom sekunder hit och dit. Alltså det, man blir knäpp i huvudet. Och en av... sakerna som skedde i det där var att jag ville ju till slut, alltså jag var ju tvungen att bli så övertygad om att jag hade gjort rätt val, att jag hade flyttat till Stockholm. Jag hade bestämt det. Och här skulle jag vara. Alltså det var superbra för mig, för min karriär, att bara utgå från Stockholm. Alltså det var utgångspunkten för allt. Och det blir som en jävla spel att man ska hålla i det där, att säga jag har ju valt det, det kan inte jag släppa. Så väldigt länge försökte jag ju bygga upp någon slags också hat mot Jokkmokk, och det var ju såklart, finns ju anledningar till det också, alltså jag var ju väldigt utsatt här, det är en av anledningarna varför jag flyttade också, för att jag blev otroligt ensam och fick liksom genomleva väldigt mycket trakasserier som till slut inte kändes värdigt för en vuxen människa och liksom kännas som att man var utmobbad i småskolan när man är liksom närmar sig 30, och den kampen att liksom så Jag ska aldrig tillbaka dit till det där jävla skitstället de hatar mig ändå. När jag till slut kapitulerade var det när jag släppte taget om den tanken och kände hur fruktansvärt mycket jag saknade min by och skogen och fjällen. Och idag är det ju helt, alltså snacka om att göra våld mot sig själv, för att jag är ju alltså beroende av skog och fjällmark. Alltså det är så jag andas och lever. Det är sinnessjukt att sätta mig någon annanstans egentligen. Så på så sätt kapitulerade jag ju för min egen, alltså det var ju min egen stolthet som jag fick svälja. Men det är ju det bästa jag gjort, och jag minns det. Alltså jag har såna små minnesbilder en gång när jag, det var på hösten, och så hade jag vaknat upp en sån söndag morgon i september. Då bodde jag i den här trean i Hammarby Sjöstad. Högt upp, glasveranda, så jävla fancy. Och så var jag så sugen på fisk, så jag får ner och köpte en sån färsk fisk. Och så står jag och skar den där fisken i köket. tittade ut genom fönstret och såg bara så gula löv där nere. Och så kände jag den här fiskdoften. Och jag bara grät. Alltså jag bara grät och grät och grät och tänkte, alltså, vad håller jag på med? Vars är jag? Varför står jag i den här lådan? Det luktar som hemma, men jag är fast i den här lådan. Och sådana där små saker började liksom hända mer och mer. Jag sprang i björkhagen och bara, men vars jag än tittade så jag såg ju husen. Det var ju höghus. Alltså jag var instängd. Jag fick sån rikspanik. Och sen var jag på ett styrelsemöte här i Orrenjärka, för jag sitter med i styrelsen på Aite fjällmuseum, eller Same museum. Och så hade jag farit upp hit, så ska vi ha styrelsemöte 2 dagar i Orrenjärka, och det ligger utanför Jokkmokk mot Kvikkjokkhållet, som är närmare fjällen. Och den här veckan så skulle jag ha de här mötena, och de skulle hålla på till fram till torsdagen, och sen skulle jag fara direkt till, om det var Linköping eller något, ta konsert där på fredagen, och så skulle jag spela i Göteborg på lördagen och skulle hem på söndagen. Och så var jag på det här mötet, och det här var i mitten av maj. Och så får jag sprang på morgonen. Och det där är precis våra marker. Och så stod jag under ett fjäll och tittade ut över sjön. Och kände en sån, så nu dör jag. Jag dör. Jag kan inte fara hem. Jag kan inte fara tillbaka till Stockholm. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Och jag, tårarna rinner och rinner och rinner. Och jag känner, jag kan faktiskt inte en dag till. Och det här måste ju vara 2018. Och så har vi det där mötet. Och så sitter vi i bilen på väg till flyget därifrån. Och direkt så tänker jag, nu, vet du, jag skickar bara ut någon så här flyttofferter. Om jag säger upp lägenheten nu, då är 3 månader på mig, då kan jag flytta mitten av augusti. Och bara, jag är galen, kände jag. Det är med jag gör det. Så skickade jag ut de där flyttofferterna, så tog det ju några minuter, så började folk svara, eller företag. Så var det ett företag som sa, vi har halva priset liksom på flytt, boka oss. Jag bara, det är ett tecken. Så jag ringde upp där på en gång, sa, men perfekt, alltså, vad sägs om, kan vi sätta något datum, typ 16 augusti, säger de. Men det här gäller bara i helgen, säger jag. Nej, men det går inte. Men jag ska ha konsert nu. Ja, hej då, säger de. Nej, vänta. Det ringer upp. Så lade jag på. Så tittade jag ut. Så ringde upp, så sa jag, men alltså, jag är inte hemma förrän 1 från Arlanda på söndag. Nej, det är ingen fara, så de, vi står där med flyttgubbarna. Okej, så vi möts då. Mm. Så får jag, hade mina konserter och tänkte, alltså, vad fan håller jag på med? Och får från Göteborg, sen kom tillbaka till Stockholm där vi 1, så står flyttgubbarna, så gav jag nycklarna och så får jag hem. Eller få därifrån. Mm. Och då var det bara, jaha, nu har jag gjort det. Och då var det bara börja ringa runt här. Och då hade jag och Mattias också, som Nixonas pappa, då hade vi liksom lagt ner stridsyxan, bestämt oss för att, vet du vad, vi skiter i det här. Vi drar ett streck över det. Vi får aldrig kolla tillbaks. Mm. Så vi började liksom närma oss varandra igen. Så jag ringde ju han och ringde runt, så jag fick liksom dela upp allting i 4 förråd, för flyttgubbarna kom ju. Och på den vägen var det. Mm. Och då var det verkligen så att jag kapitulerade. Och bara, vet du, jag tänker inte genomlida en sekund till. Om jag får betala 2 boenden ett tag, det är värt det. För jag har ingen lust, jag orkar inte må så här nu. Och det är det bästa jag gjort i hela mitt liv.
Mm. Bor du i hus här nu?
Ja. Nu bor jag exakt så där som jag sa. När jag blir gammal ska jag ha ett stort hus. Jag kan ha renarna på gården, bo där, allting. Ja, jag är det nu. Mm.
För mig är det ju som jag sa, det är så jäkla exotiskt att vara här. Jag var i Jokkmokk kanske 97 senast, så det är 25 år sedan då.
Oh, wow.
Så jag kommer nästan inte ihåg någonting. Men vad är det för plats för dem som inte har varit här?
Så Jokkmokk är faktiskt en otrolig plats. Det är ju, jag tror att det är Sveriges näst största kommun till ytan. Men inte så många här. Vi bor 3000 pers här. Och vi brukar säga att det är lite som en samisk huvudstad. För det är väldigt starkt samiskt område, lulesamiskt område, och vi har också väldigt liksom fullt eller bra fungerande samebyar. Vi har 3 fjällsamebyar här. Och skillnaden mellan fjällsameby och skogssamebyar är att om du tillhör en fjällsameby, så betyder det att du har renarna både i fjälllandskap och i skogslandskapet, vilket kräver ganska stora områden. Så vi har ju redan uppe i Padjelantasarek. Så man tänker ju att det sträcker sig ända upp dit. Så det är väldigt mycket starka samiska näringar här. och duktiga, väldigt duktiga företagare. Jag skulle säga att det är verkligen en kulturstad. Där jag också kan bli så himla ledsen över våra kommunpolitiker som faktiskt inte lyfter det. Men det är alltså få människor som är så beresta och välutbildade som mina vänner som jag har här. Faktiskt riktiga entreprenörer. Så mycket starka samiska konstnärer och slöjdare och, som håller på med rendrift och bra turism. Så på många sätt är det en fantastisk bygd verkligen med stark historia som sträcker sig väldigt långt bak i tiden. Man kan hitta mycket. Marknaden som är här under varje år, i år skulle blivit 417:e året. Den här marknaden har pågått som är som samisk mötesplats.
Det är så sorgligt på den här affischen som jag har bakom mig att det står så här att det har varit samma helg varje år. Sen, vad står det liksom?
Ja, det är ju 417 år sedan.
Ja, exakt. Och sen så har de nu behövt ställa in då för första gången två år i rad.
Ja.
Ja, men det här tog för mig som aldrig har varit här ens.
Alltså... Det är väldigt sorgligt att det plötsligt bara bröts.
Det var ju ändå så jävla starkt jobbat att hålla på i över 400 år.
Ja.
Nej, för sig. Ja. Ja, ja. Anyhow, det behöver man kanske inte gråta över. Men det här med liksom... För att den aktivistiska sidan av Maxida Märak, så att säga. Liksom, i några av intervjuerna jag har hört, så, och du nämnde det själv förut, liksom, att du var ju utfrusen, liksom, utfryst.
Mm.
Hur har du med det nu då? För du är ju inte, du är inte direkt mindre på barrikaderna.
Nej, verkligen inte. Det blir väldigt tydligt vad som händer med människor när man klättrar i status. Då, för tiden, för flera år sedan, då var jag ju alltså inte alls lika, nu säger det väldigt ödmjukt, men känd som jag är idag. Och då var det ju mycket mer legitimt att öppet hata mig och tycka illa om mig. Och då är man ju också en no one. Alltså du vet, då är man mer en störig typ liksom. Men sen det händer någonting när du plötsligt blir accepterad av folk utanför bygden. Alltså man blir sällan en profet i sin hemstad, och det är verkligen sant. Alltså. I alla fall för mig. Sen så ser man ju, det finns ju också en skillnad. Alltså, det finns ju andra här som blir profeter. Liksom. Men jag tillhör inte dem. Och det är väldigt stor skillnad idag, är det. Sen så har jag såklart mina grupper som verkligen... verkligen hatar mig och allt jag står för, och gör det med stolthet på något sätt, att de viker sig inte för hur folket tycker. De går emot det, de ser sig själva säkert som aktivister som fortfarande kan hata mig. Men det är så lätt också för mig att sitta och så tycka att det är, för jag får ofta frågan så här, fy fan, vad säger du nu, de där som spottade på dig då, som hejar på dig nu? Alltså det hade varit väldigt enkelt för mig att bara peka finger åt dem och säga bara, det passar, komma nu va? Och vissa kan jag absolut känna så mot. Samtidigt som jag tänker att, fast så tappar jag syftet till varför jag är aktivist. Därför att jag har blivit det av en anledning. Det är inte för att jag tycker det är kul att vara arg och gå emot systemet. Det är för att jag ser att det sker en orättvisa i samhället som jag inte står ut med. Och att jag är för frihet och demokrati. Och om det krävs att det stora folket har accepterat mig och tycker att det jag gör är bra för att Kreti och Pleti här också ska göra det. Alltså då är väl det otroligt att jag har nått dit. Alltså då, det rör inte mig då att de har vänt kappan och ställt sig på min sida. För det är egentligen det enda jag vill. Och det finns någonting så jäkla mäktigt med att kunna förlåta folk. För jag tror många går ett helt liv och är så... och kan faktiskt ångra vad man har gjort. Men blir aldrig förlåtna. Och då är det mycket lättare att hålla fast vid sin gamla elaka åsikt. Liksom, för att det är en tryggare plats. Men om man förlåter sådana människor. Alltså ja, det har ju skett här. Alltså då kan man se den personen bara andas ut och tänker, sant, får jag göra om? Kan jag få göra om? Och får jag vara, jag vill hellre vara på den där sidan. Den är mycket trevligare, du vet, jag fattar det. Och de har man ibland då med sig livet ut, som fick en annan chans. Och det är så jag ser på det nu, att nu vet väl jag vad folk har sagt om mig. Så jag är inte dum, jag vet hur människor som nu tycker det är så härligt att de kan känna mig, jag vet precis vad de har sagt om mig och gjort mot mig. Men jag är faktiskt större än så. Alltså jag går inte på den på något sätt. Jag tänker inte bli samma. Mm. Utan de bjuder jag gärna in. För att målet för mig är att ha fler på min sida. Få över dem till min sida, inte skapa fler grupperingar. För det är också det, om vi pratar motståndarsidan nu till exempel, som ja, men våra kommunpolitiker som står för ett gruvbygge och jag är emot. Alltså de älskar vi om vi splittras och krigar mot varandra, har ihjäl varandra här i byn liksom. Det är det bästa sättet för dem att bara få mer och mer makt. Mm. Men om jag får de där gamla gruvnissarna på min sida, då bygger man ju. Det är då man bygger motståndskraft liksom.
Men om man ska förenkla den här konflikten då, för nu har det ju varit väldigt mycket fokus på den i media liksom på senaste tiden. Och om man, alltså för att det var något reportage i P1 också härifrån tror jag, som handlade om just Kallakgruvan, mm, liksom vara eller icke vara. Och då intervjuade de ju någon på torget som var sådär, jo men... Det kommer så mycket, kommer bli så mycket arbetstillfällen och mm, det blir som bra för hela bygden.
Mm.
Om man ska hårdra det så är det så här, om gruvan byggs, det slår ut massa samenäringar.
Mm.
Punkt.
Mm.
Men om den byggs, då kan man få liksom vanliga traditionella västerländska jobb här.
Det är också det som jag skulle säga inte är sant.
Okay.
Faktiskt, att det där är ett luftslott, och det är det som många lutar sig mot, att de tror att det är liksom den samiska världen mot den icke-samiska världen, och att det man främst går ut med och skyddar renskötseln, och absolut är ju det såklart hjärtefråga för mig, för att jag vill gärna inte förlora allt jag har, men sanningen är ju den att nej, det här kommer inte, alltså om jokkmokkare tror att de kommer bara kunna få en massa nya jobb, det är inte sant. För det första är det här ett utländskt bolag. De har liksom inga skyldigheter till Sverige. Alltså, Sverige tjänar inga pengar på det här. Järnmalm är inte heller en mineral som vi är i brist utav ens en gång. Så att pengarna kommer inte gå hit. Det är någonting som folk måste förstå. Och i ett sådant gruvsamhälle, det är ju mycket säsongsarbetare. Alltså du vet, det här är inte någon, det är ingen som lovar jokkmokkare jobb. Det finns ju inte en chans, alltså det är inte bara samiska näringar som kommer slås ut, det är ju allt annat runt omkring också. Så att det där är en sån farlig, det är så himla lätt att säga att det är så det är, och så tror alla som inte håller på med renskötsel att jaha, men då handlar det bara om det, men vi kommer få jobb. Nej, men det kommer inte bli så. Det är inte så. Och de siffrorna man pratar om, alltså nu har de tryckt upp det där och säger kanske 20 år kan gruvan hålla som längst. Alltså det är ju ett skämt att man ens skyltar med att det är länge. Alltså det är ingenting. Det är absolut ingenting. Och sen tror inte jag för folk förstår vidden av, alltså vilka ytor man pratar om som kommer exploateras. Alltså en gruva är ju inte en grop på våra betesmarker. Det är ett helt samhälle som kommer rivas och byggas om för vägar. Det ska kunna fraktas tåg, det ska komma långtradare. Var varannan minut kommer köra här. Alltså, Jokkmokk kommer inte finnas kvar.
Mm.
Så är det ju, punkt slut. Så det här är också så. Jag vill ju inte se att någon förlorar sina jobb. Men vi bor ju här av en anledning. För att vi, alltså, uppenbarligen så tycker vi ganska mycket om att bo som vi gör. Man far till Gällivare då och jobba. Far till Kiruna om man tycker att det är så underbart liksom. Men alltså, det är ett luftslott som de bygger upp faktiskt. Och det är väl farligt att skylta med, för det är ingenting som är hållbart.
Mm.
Det är inte det.
Vad gör Greta Thunberg här?
Ja, jag vet inte. Jag
ska hon träffa dig?
Jag kan inte säga någonting om det.
Okej. Fan vad hemligt.
Ja. Okay.
Jag fattar. Men du, det här med liksom, ja men säg att jag intervjuar Thomas Alfredsson, då så ställer jag ju av förklarliga skäl en fråga hur det var för honom i början av hans karriär att vara son till sin pappa,
mm,
som ju är den mest älskade människan, mm, i världshistorien i Sverige, mm, typ. Och på lite samma sätt så skulle man ju kunna ställa frågan till dig så där. Ja, det är en märklig jämförelse kanske, men skulle du tycka att det var skönt att bara få vara artist någon gång?
Du tänkte att inte vara
så... Nej, men ja, inte vara aktivist, mm, eller liksom,
mm,
bara få prata lite om dina sköna rhymes och...
Mm, jag fattar.
Och dina beats.
Jag förstår vad du menar. Jag har faktiskt tänkt på det ganska mycket den senaste tiden också. För att jag märker att man blir väldigt trött. Jag har en period nu när jag varit väldigt så, ganska psykiskt utmattad och jobbar ganska mycket för att inte... alltså jag är så rädd för att bli bitter, för det är så jävla mycket skit som händer och man känner att... Ibland så känns det som att man är född med en uppgift. Och om inte jag kan axla den, då är det mitt fel att saker går förlorat. Och det där kan jag verkligen känna av. Men samtidigt så, nej, jag hade inte önskat det. Alltså jag hade inte önskat att jag bara... Nej, jag har bara inte i mig att vara... Jag förstår inte hur man kan vara en människa och så här bara vara neutral. Alltså för mig är det helt oförståeligt liksom. Sen är det desto viktigare att man då försöker alltså också lägga ljus och fokus på saker som inte alltid är liksom traumatiska och svåra. Alltså för det är det jag kan tycka snarare är jävla tröttsamt ibland. Att, alltså som nu senaste tiden, jag har tackat nej till väldigt mycket intervjuer. Efter att jag har gått ut med det här brevet och också när jag tolkade Cheries låt Änglar och fick sitta liksom och prata om självmordsstatistiken bland samer och så vidare. Till slut var jag bara så här, vet du, jag är ingen talsperson för det här. Och det kommer inte bli min... Alltså jag kommer inte vara ansiktet utåt för det. Därför att det är inte min uppgift. Mm. Men det är liksom ofrånkomligt att jag... Det är klart att jag ser det och märker det och kommer prata om det. Men precis som du säger, jag satt här med en god vän till mig igår som jobbar som politiker. Där vi satt och ibland måste vi bara prata av oss i trygga rum. Liksom, när man bara, fan vad det är pissigt. För några år sedan så bara satt jag och planerade hur jag skulle iväg på min Arctic Tour som ville om. Istället för att åka till Alaska, Grönland och Island, för där är det som varit. Så var den planerad att lägga Nya Zeeland, Australien, Hawaii. Och det jag kan känna att jag blir helt så, alltså så tung och sorgsen att jag bara, kommer jag kunna göra det? Alltså kan jag göra det med gott samvete idag? Alltså när världen ser ut som den gör. Jag måste börja väga här, alltså hur mycket gott kommer jag göra där borta för att det ska vara skäl nog till mig att sätta mig på den där planen och fara dit? Och jag längtar också efter att ta med min unge på ryggen. Såklart att dra till Buffy St. Marie som jag pratade med och för att vi planerade att jag skulle komma och hälsa på henne på Hawaii. Jag vill fortfarande göra det, men kan jag det? Kan jag det rent moraliskt? Liksom? Både för mig själv men också vad ska folk säga? Alltså vet du vad? Och det kan vara ibland utmattat. Då kan jag, men då är det snarare att jag känner bara från att ha gått så här, tänk om jag bara var en random neutral som majoriteten av alla jävla svenskar i den här branschen. Tills att jag istället ändrar och tänker, varför ser världen ut som den gör? Alltså jag blir där istället. Att bara, fan vad sorgligt att vi har fuckat upp den här världen så mycket. Att det är privatpersoner som ska liksom behöva offra allting för att bara stora företag och folk med mycket pengar inte skärper till sig. Det är jättetråkigt. Alltså det är inte så att jag inte vill åka på semester till Thailand. Det är klart jag vill. Jag vill också åka och sol och bada. Men nej, jag har inte samvete för det. Mm. Jag kan liksom inte. Men för mig, jag har det inte i mig att vara neutral. Alltså det är snarare att jag kan verkligen titta på folk och tänka, jag förstår inte hur du går och lägger dig med gott samvete på kvällarna. Människor nu i den här tiden där liksom vi har byggt upp en medievärld där vi har så otroligt mycket makt nu med sociala medier. Och det verkligen sitter folk som har så mycket makt och inte gör något vettigt av det. Mm. Och då säger inte jag att man inte ska få... Jag absolut förlöjligar inte branscher som pratar om skönhet eller sminken. Det gör jag inte. Men att inte se det privilegiet man har fått och inse att man också har ett större ansvar där. När man har den plattformen, det är för mig oförståeligt. Mm. Så nej, jag tycker väl mest att jag skulle aldrig vilja bli neutral, men det är klart att jag tycker att det är en sorg alltså, ibland. Mm.
Men du, för om vi ändå är inne på det här med liksom, ja men hur du har tagits emot här genom tiderna och sådär, så funderar jag på det faktum att du är uppvuxen på två väldigt liksom olika platser. Du är född i Stockholm och sen delvis uppvuxen här, delvis där. Mm. Men fanns det liksom två olika Maxida beroende på vad du var?
Nej.
Nej.
Nej, jag faktiskt också sån där ganska intressant. Jag märker att jag tror många verkar ha det. Lite olika, vad säger man? Inte personligheter, utan vet man har en person.
Personor.
Eller, ja. Mm. Men jag har nog verkligen inte det, faktiskt. Nej.
För att när du då börjar liksom måla ansiktet vitt här och klä dig i plastkolt liksom, på marknaden och så, kanske är helt obegripligt för folk, men du förstår vad jag menar i någon slags aktion. Fanns det ett mått liksom av att, ja men, hon är liksom inte en äkta same. Hon är från Stockholm, hon.
Nej.
Okej.
Okay. Nej, jag är faktiskt skonad det där. Och mycket är nog det. Det här är sån verkligen, det är ett intressant samtalsämne och väldigt minerad mark. Det är få som vill prata om det. Och det är nog ganska farligt att vi pratar så lite om det faktiskt i Sápmi. Men det är ju, har ju skett en väldigt sträng politik liksom mot samer under flera hundra år som gick ut på att försvenska. Och det resultatet av det visar sig väldigt starkt idag. Att det finns ju stora släkten som har tappat efternamn, medlemskap i samebyar. Alltså där det verkligen har tagit ut sin rätt till att de står och egentligen är väl mest svenska idag. Men kanske rent så genetiskt ändå är samer, om man säger så. Mm. Men att det har byggts upp en sån skydds... Liksom, den samiska världen är så himla hårt utsatt från det svenska samhället att man håller det sina väldigt, väldigt nära och är väldigt rädd att släppa in utomstående idag. För att det är så skört redan. Och då är det väldigt många saker som man har till sin fördel idag. Och det är till exempel, ja men, samebymedlemskap till exempel. Vilket är ganska absurt eftersom att i renskötseln, så, eller i den samiska världen i Sverige, så är det bara 10% som håller på med renar. Sen är det ju andra näringar. Mm. Och man måste ha ett medlemskap i en sameby för att kunna hålla på med renar. Och sen så de samiska efternamnen. Liksom, att det också klingar väldigt starkt. Och att man vet, man kan sin släkt. Att man kan räkna långt bak i tiden sin släkt. Har man inte det, då kan man bli ganska hårt ansatt. Mm. Men där har jag ju verkligen varit skyddad med att jag har allt det där. Och då är det som okej att jag har kommit och farit lite. Men jag vet ju, om man inte haft en fot in i Sápmi sen, från barnsben, och kommer i vuxen ålder och vill hitta sina rötter, vad man nu ska kalla det, en identitet i den samiska världen. Det är inte alltid så lätt.
Okej, nej.
Det är det verkligen inte, faktiskt.
Nej, men det kan man väl förstå att det samiska folket har garden uppe?
Ja, man kan, eller ja, det kan man. Absolut. Men sen så är det så himla sorgligt att det är också det som förgör oss på något sätt. Att det blir sån omvänt hat på något sätt. Där man egentligen på många sätt borde ju tänka att ju fler vi är, desto starkare blir vi. Men det är klart, man är också livrädd för att vattna ur kulturen. För det är också det som man har sett kan ske. Alltså jag menar, som här till exempel, vi har ju den här väldigt älskade folkhögskolan, Samernas heter den.
Där du gick en gång i tiden.
Ja, men precis. Och det är verkligen sån, alla generationer går den, eller alla, den har ju funnits nu i ungefär 100 år. Men det är sån tradition nästan att man har gått den där skolan. Där till exempel så finns det ju många som kan söka sig dit och gå den där skolan för att man inte har fått det från barnsben. Man har inte fått slöjden från barnsben, man är inte så insatt i den världen. Och det är inte alltid att det funkar jättebra. För att många som kommer dit, vi är ju redan, alltså jag är uppvuxen med slöjden och jojken, man vill ju bara förfina sina kunskaper och liksom verkligen bli grundad i det. Och så kommer dit vissa som har, alltså kan ingenting, alltså helt som blanka papper. Och det blir ganska stor nivåskillnad. Och varför man också blir lite så vaksam mot det där är ju för att man har ju också sett just det att, ja men plötsligt är det någon som gör något tennarmband och säljer liksom på någon random butik i Gamla stan och kallar det för samslöjd och tar 250 kronor armbandet när man vet att när ett riktigt tennarmband, det tar otroligt lång tid att göra och det är värt 5-6 gånger så mycket som det där. Och det blir farligt då, för då börjar man vattna ur den här kulturen. Då är det ingen som vill komma och köpa den riktiga slöjden liksom. Så att det finns ju anledning till varför man också håller väldigt hårt för att det inte ska försvinna. Men om man återgår till frågan så nej, jag har varit trygg i det där. Också för att jag har ett väldigt starkt sånt samiskt efternamn, Märak. Där min Adja var en väldigt, alltså min morfar, väldigt älskad och respekterad person. Mm. Han var en levande legend när han levde och nu är han bara en legend. Så. Mm. Sånt där ger en försprång.
På vilket sätt var han legendarisk? Eller?
Alltså min Adja var ju en väldigt speciell person. Han kom ifrån den där gamla generationen som nu börjar liksom dö bort. Men vi har inte, det samiska folket har inte varit moderniserade särskilt länge. Man glömmer bort det där ibland. Men min mor och far, föräldrageneration tillhörde ju de som ännu levde som nomader. Mm. Som liksom upplevde verkligen det där fruktansvärda med att bli tagna ur sina hem och satta i nomadskolor. Och bli behandlade som djur. Och skallmätta och fotograferade och vissa skickades till utställningar. Alltså det var helt absurt, tvångssteriliserade. Och den generationen liksom gick från det till att bara plötsligt leva i ett modernt samhälle. Det gick väldigt fort liksom i den utvecklingen. Han kom från den tiden och var väl typ bland den, om han inte var den första som valde att fara till Uppsala och utbilda sig till präst. Och blev samisk präst och det hade liksom inte funnits. Mm. Vilket blev, alltså jag tror att han räddade så många i det. Därför kristendomen hade sånt fruktansvärt grepp om, och har fortfarande på många ställen, om den samiska kulturen. Och han kunde lätta på de tyglarna och släppa in den samiska världen i kristendomen.
Okay.
Du kan liksom inte tvätta ur en religion uppenbarligen ur folk så lätt. Men man kan bjuda in den gamla tillbaka igen.
Mm.
Så att han kombinerade den gamla samiska religionen med den kristna religionen. Tog tillbaka jojken till kyrkan när det ännu var förbjudet. Och var på sitt sätt väldigt mycket en aktivist skulle jag säga. Och blev verkligen älskad och hyllad.
Vad fint, det måste ju vara superkrångligt med liksom, alltså tvångskristningen måste ju ha slagit sten. Mm. Alltså.
Det gjorde det.
För du har också, du sa i någon annan intervju att liksom, eftersom svenskarna skrev ner så var det liksom deras story som höll. För att ni har ingen
skriftspråk. Nej. Precis. Nej, men så var det ju. Alltså det, och det ser man ju också så här, det är bara titta runt om i världen. Det är ju samma sak, det är ju skett över hela världen mot i princip alla urfolk. Liksom. Hur det tvångskristnades. Och sen varför jag tror att religionen sen blev fortfarande älskad. För jag själv var ju väldigt så ifrågasättande när jag växte upp. Och jag förstår inte alls egentligen varför också. Alltså som jag är konfirmerad, samisk konfirmation. Och det är väldigt stort här. Det gör du. Alltså det är en grej liksom. Och jag var lite kluven till det där. Och bara, men varför? Alltså jag tror inte på Gud. Varför ska jag? Förstår inte riktigt. Men min Adja han beskrev det så bra att de övergrepp som skedde, de begicks av människor. Människor som gjorde det. Och hos oss, vi har så många gudar. Så att det kom en till, det gjorde inget.
Mm.
Vi bjöd bara in den där guden. Sen var det de människorna som sa att vi bara skulle ha en, där blir det fel. Han var ju såklart inte för någonting av det som hade skett. Han försökte på riktigt bara bena ur vad handlar religion egentligen om. Så vad man kallar det är väl ibland kanske saksamma. Men det som blev, varför jag tror också att kristendomen fick ett sånt väldigt starkt grepp fortfarande, är ju för att när man först skulle tvångskristna så, du vet, den svenska världen gick de övergreppen, så skedde ju också alla de här lappfogde politiken. Och där man skattebefriade nybyggare om de kom upp till Sápmi och bosatte sig här, alltså svenskar. Och så kunde de kräva skatt, väldigt, väldigt hög skatt utav samerna. som gjorde att vi blev helt utblottade. Och istället för att betala oss sen i handelsvaror, när de skulle ha handelsvaror utav oss, istället för att betala oss i pengar eller handelsvaror tillbaka, så betalade de oss i sprit. Vilket gjorde att vi höll på att supa ihjäl oss. Och då kom ju kristendomen in som en räddande ängel, vilket också blir helt absurt att man liksom har byggt upp ett system med skräck som sen det bara det där systemet som sen kan rädda på något sätt. Men det räddade oss då från att supa ihjäl oss. Att Lars Levi Stadius kom in och just med de strikta alkoholreglerna att man ska inte supa liksom. Och det tror jag också har suttit kvar så mycket i samerna. Just den räddningen från spriten liksom. Men jag är än idag, jag är inte kristen, men jag förstår den. Jag förstår den. Och sen så, som sagt, det är ju ofta bara ord. Alltså det är olika benämningar på saker. Det jag märker dock är ju att jag, ju äldre jag blir jag ju mer och mer religiös. Och jag hittar inget bra ord för det, för spirituell är också så konstigt ord. Alltså det blir så fel, det är missbrukat så mycket att säga att man är spirituell. För att jag är inte ett dugg förknippad i liksom människor som far till Ibiza och sitter på någon jävla trumcamp liksom och tror att de har gjort någon ayahuasca. Alltså det är inte det jag menar. Utan att jag finner kanske mitt enda lugn och trygghet i att jag tror att det finns någonting större än mig.
Finns det liksom en rädsla hos dig att kommande generationer ska glömma bort det där?
Jättemycket. Ja, verkligen. Det ligger tungt hos mig. Det är nästan så att det går att återkoppla till det där vi pratade om innan. Med att det känns som att man är född med en uppgift. För att nu håller den där äldsta generationen på att dö bort. Och det är de som vet allt. Så de vet allt om en tid som sagt, det inte finns någonting nedskrivet om. Utan vi har lärt oss det genom att praktisera det. Och den... Vi praktiserar det inte på samma sätt idag. Och det är jätteskumt för mig att tänka att min föräldrageneration snart blir den där de äldre. Och här blir det igen så jävla sorgligt med hur de har lyckats på så många sätt med sin utrotningsteknik liksom Sverige. Att den äldsta generationen som kommer snart, det är de som blev försvenskade. De vet inte så mycket. Eller många vet inte så mycket. Vi tappar väldigt, väldigt mycket nu med att vår äldre generation dör bort. Där jag kan få sån panik ibland att jag måste fara runt och fråga saker och skriva ner. Och hur ska jag, och du vet, och just det att vi känner ju alla vi tror jag som lever i den här kulturen. Just det där att alltså, man måste viga sitt liv till att lära sina barn allting. Det är verkligen så. Det pratade jag med min vän här också om att vi kommer aldrig kunna lämna det här stället. Det går inte, jag har inte råd att göra det. Det funkar inte. Alltså min dotter, du vet, alltså, hon kan inte vara någon annanstans än här just nu. För alltså, renskötseln måste praktiseras, annars lär den inte. Hon måste göra det. Och den är också det riskerar att försvinna nu. Så att, ja, jag har en enorm sorg och det vilar tungt hos mig faktiskt.
Ja, men jag förstår det. Och det känns ju också som att rent sådär... populärkulturellt så är ju, alltså jag menar, när såg man Sameblod då? Och den här fantastiska tv-serien som du var med i.
Midnattssol.
Exakt. Och det där kan jag ju tycka är jättesorgligt att det liksom är, men att ni är så underrepresenterade även där, medialt liksom.
Ja, absolut. Och där är också så himla, där tycker jag är så jävla intressant, för jag vet ju själv som man jobbar mycket med, eller jobbar inom media. Att det finns också ganska hårda restriktioner på vad man släpper fram och inte i tv. Alltså jag har ju suttit i ett antal möten där det är liksom, men det finns ju lister på olika regler för vad du måste bocka av för att få en plats om det ska handla om samer i tv. Och de vill ju alltid fösa in den på minoritetskanalen som man vet att typ ingen tittar på. Och då ska du uppfylla de här kriterierna som någon jävla skolplan. Och man bara, men det här kommer bara göra att ingen tycker det här är intressant. Alltså vad är det här? Måste vi göra en tråkig dokumentär varenda gång? Det är så jävligt trist alltså. Och samma där att bara, fan, kan man prata om något kul? Alltså kan man lyfta något som, allt är inte sorgligt här. Ja, det är, mycket är verkligen tungt och liksom dramatiskt, men det finns också saker i den här kulturen som är helt jävla fantastiskt och svinroligt. Men då vill man inte släppa fram det. Men man älskar ju, alltså det är klart att man älskar när jag sitter och pratar om, nu är jag väldigt hård för att jag är såklart väldigt, det är väldigt bra att det lyfts också, men man vill ju gärna ha en snyfthistoria liksom från Sápmi. Men kanske inte ett sånt glättigt populärkulturprogram. Det är inte, där får man inte synas alldeles för mycket. Men det passar att dra fram oss ibland. Liksom. Och det tycker jag är svintråkigt. Där ser jag också jättemycket i min... Alltså det var ju en av anledningarna till varför jag var så jävligt hård med... Alltså jag tror inte att jag... Ja, du har inte många bilder på mig i Kolt. Alltså, och det, för det var förväntat av mig i början av min karriär att så här, man bokade mig innan jag liksom blev den jag är idag rent med den plattform vi har. Så blev ju arrangörer typ förbannade för att jag dök upp i en liksom t-shirt och en hoodie. Vi bokade en same. Alltså för att där ska jag stå och representera i allt jag gör. Och då var jag bara så här, vet du vad, fuck this. Alltså jag är musiker, alltså jag gör proddar, jag jobbar med hiphop. Och är same. Men alltså jag har inte skrivit på något kontrakt att jag ska på mig Kolt varenda gång. Det här programmet Sverige, när jag jobbade på Sameteatern, där det är jättemånga år sedan nu, kan det ha varit 2012 eller något sånt där, men jag var gravid med Nixona 2011. Då skulle de komma och göra ett reportage om Giron Sameteater där uppe. Och de var verkligen så, alltså när ni kommer imorgon och vi filmar, kan alla ha på sig en samisk detalj. Om du har på dig en sjal, du kan ha på dig en mössa. Och vi bara, nej men alltså vadå? Det, nej, det kan vi inte ha. Det, har ni några renar här? Nej, alltså vi är mitt i Kiruna. Alltså det har vi inte. Vi ska ju repa teater, jag vet inte vad ni... Så de började där och skulle leta upp någon uppstoppad ren som de hittade på slakteriet. Och jag och en till i ensammen där, vi var ju rasande. Vi var bara så här, så vi gör inte det. Vi tänkte inte klä ut oss om ni ska göra ett reportage här. Så det slutade med att de gjorde aldrig reportaget.
Ja.
Därför att vi inte ville ta på oss några samiska kläder. Liksom. Mm. Och då var det inte värt. Då ville de inte filma. Och det där tycker jag upplever mycket. Och då har jag blivit så anti istället. Att bara, alltså, jag kommer och gör min grej. Och sen så satt mig i min norm. Så den kommer, tro mig, du märker den ändå i mina texter, i min musik. Liksom. Jag behöver inte hävda någonting.
Nej.
Det jag ibland kan känna att så här, andra i min bransch, ibland kan jag bara känna, fan... Har de köpt dig? Alltså vad håller du på med? Det får stå för dem liksom. Men jag vet ju hur den här branschen funkar också. Då fan får väl jag en del förfrågningar. Alltså konstiga förfrågningar. Kan inte du göra det här och det här i några jättestora program? Jo, det kan jag väl göra. Ja, men då vill du att du gör. Då ska du sjunga den här låten. Eller du ska på det här. Nej, det tänker jag inte. Nej, hej då. Ja, hej då.
Du, en fråga som jag återkommer till med instrumentalister, och jag tänker att det är intressant att prata med en producent om det också. Alltså, finns det saker som du vill göra som du inte vet hur man gör fortfarande?
Ja.
Okej.
Okay. Verkligen. Tänker på det varje gång jag spelar med alla fantastiska musiker. Alltså, jag är verkligen en sån privilegium som ofta hamnar i...
Nej, oh, gud. Nej, någon som badar. Ja, det är lite lihört, men det är som det.
Ja, men jag hamnar ju ofta i så otroliga sammanhang, tror jag, tack vare också att jag är ganska bred i som artist, med att jag också har liksom en fot in i jojken och det politiska. Alltså jag har liksom en fot in i lite olika världar. Så att jag har fått många möjligheter till att jobba med symfoniorkestrar och stråkmusiker överlag, folkmusiker och du vet, och det kan jag verkligen ibland alltså önska att jag var riktigt, riktigt duktig på något instrument faktiskt, för det är fan otroligt, alltså jag har sån respekt för musiker, och jag är så klart att jag är en sån där som bara, jag kan spela gitarr, men det säger jag aldrig när jag är bland musiker, därför då kan man inte det. Men du vet, när man bara, som nu när jag får ut i Norge och turnerar, då far jag ju runt med en liten sån, ja men fyra symfonimusiker. Alltså bara när Lazar, han är så här ryskt skolad, alltså riktigt från den gamla ryska skolan, han är lika gammal som mig, men du vet, ibland tänker jag, du är 75 år liksom, det är från en helt annan värld. Men du vet, när han började spela fiol, man förstår varför den här historien om Näcken finns. För att det är som bara, ja men om du går ner i bäcken, jag följer med. Alltså det är bara så otroligt. Och det var det, alltså det hade jag verkligen velat lära mig, att spela något instrument riktigt bra.
Men är det för sent?
Nej, det är det inte.
Vilket, är det gitarren som ligger närmast?
Nej, verkligen inte. Nej. Alltså vet du vad, gitarr är nästan en sån, det river i mig. Det är det instrumentet jag tycker är... alltså de duktiga gitarrister är ju otroliga. Men det var ju också det som gjorde att jag började prodda själv, för att jag ville absolut inte bli tjejen med gitarr.
Mm.
Alltså det var inte min grej alls. Mycket hellre då alltså bli duktig på piano.
Mm.
Det har jag tänkt några gånger. För jag är duktig på att plocka ut melodier. Jag har bra gehör liksom. Så att jag kan inte piano egentligen. Men jag, på något sätt så kan jag ändå spela melodier liksom. Mm. Så det, nej, det är klart att det inte är för sent. Det är inte. Och jag brukar säga, istället för alla säger att livet är så kort. Jag bara, nej, livet är långt. Alltså, jag ska göra massa grejer.
Mm.
Det hade varit fett faktiskt.
Du, innan vi lägger på så tänkte jag prata med dig också om en annan grej som jag plockade från Nemo Hedén-intervjun. Och det var så fint tycker jag att du sa inte med de här orden, men du pratade om att välja sitt humör.
Mm.
Jag har försökt lära mina barn det, men jag lever verkligen inte som jag lär. Jag är ofta slav under mitt humör. Mm. Liksom. Men hur gör du för att vara herre över ditt...
Alltså jag ska säga, där är min jävla superkraft faktiskt. Det är faktiskt en riktig superkraft. Alltså jag är aldrig sur. Jag kan bli arg på riktiga saker, liksom, men sur blir jag inte. Och det är nog för att jag ser en sån otrolig tillfredsställelse i att jag känner att det finns ingenting som kan rubba mig. Alltså det, jag kan tro att det är någon som... För det är så man känner när det händer. När det händer en grejer. Alltså, ska jag berätta? Ska jag verkligen berätta?
Ja.
Okej, det här är riktigt... Varför berättar jag den här historien? Men alltså, för det här... Jag måste nästan berätta den här historien. För att det här är något du ska få en sur, så är det här. När jag höll på att göra de här undersökningarna. Eller håller på. Så var det en period där jag skulle kissa. Och samla in mitt kiss. Mm. Under typ 1,5 dygn. Och då får man en jättefin, jättestor dunk. Som ser ut som en sån... typ 50-tals chokladmjölkdunk. Alltså det är ju så jävla förnedrande och så intressant. Men det får man då göra. Man får kissa i en kopp och så får man bara fylla den där dunken med allting du kissar under 1,5 dygn. Och då får jag runt här. Alltså jag var i Jokkmokk och skulle på olika möten hit och dit och fram och tillbaka. Och fick
du,
gå runt.
Du och dunken?
Ja. Fick gå runt med den där förbannade dunken i en ryggsäck. Och den ska också vara i kylen. Så jag bara, herregud. Och så... Då hade jag ett kontor här borta som jag hade bara för att komma utanför dörren under pandemin. Och då, som tur är, så fanns det lite andra kylar, så jag hade den där en påse och gick och gömde den i en kyl. Alltså det var ett jävla meck med den där. Och sen så lämnar jag in den när jag är klar. Nej, men då gills inte den, därför att då är det någonting att jag har liksom... Nej, du ska samla allt kiss, inte bara halv. Jag fattade inte att man skulle samla allt. Och jag hade typ bara kissat kanske en kopp, du vet. Jättehemska detaljer, men de måste finnas här för att förstå vidden av det. Så jag fick ju börja om. Vad i helvete? Okej, det är bara do it. Jättebra, gratis sjukvård. De hjälper mig, tjoho. Jag gör det. Och äntligen, och jag ska in dit sen 7 på morgon och lämna in den här dunken. Den natten vaknar jag upp och är liksom lite hungrig. Så jag går till kylen och ser om jag hittar något där. Och någonting faller ut på golvet. Och jag bara hör så här. Klick, klick. Klock, klong, klock, klong, klock, klong. Och vet jag bara. Vad är det som händer? Alltså då är den där jävla dunken. Som är samlad då.
Det är klart.
Alltså vad är det, typ 2 liter i den där. Och vet jag. Sån jävels tur att jag precis så här tagit ut alla mattor. För att jag ska lufta dem. Vet jag bara ser det ske framför mina ögon. Och tänker. Nej. Nu är det någon som jävlas med mig. Antingen, tänker jag. Alltså det här är precis en sån gång när man egentligen, man tar ju den där, kör den rätt i väggen och skriker, fan, slå sönder någonting, du vet. Tänkte jag, nej, tittar jag upp mot något. Jag vet aldrig vad jag tittar mot, men tänker, du får mig inte den här gången heller. Det är bara städa. Och jag gör det, för då tänker jag så här, ja, antingen så tar det här liksom 100 år för mig och jag får inte sova. Och jag kommer bara förstörd imorgon för att jag är sömnbrist och är på dåligt humör. Men det har inte jag tid med. Så att, nej, det fick mig inte den här gången heller.
Mm.
Och då blir jag nästan så, alltså jag blir som taggad av det. Att så här, inte ens det kan fucking rubba mig. Och det är 1000 gånger där jag far mina jävla tåg hit och dit som hälften av gången är de försenade. Och det kan vara liksom 4 timmar. Att jag sitter på en station mitt i natten. 4 extra timmar. Det händer ingenting där liksom. Och då är det bara, antingen så sitter jag här och tycker att livet är piss och mår jävligt dåligt i de här 4 extra timmarna. Men det håller inte. För då kommer jag krascha, då pallar man inte det här livet. Eller så bara tänker jag, jaha, då är det väl så då.
Mm.
Och det är samma med mitt barn. Alltså vet du, jag blir aldrig sur på henne. Alltså aldrig någonsin. Hon spillde något på mitt koskinn här, frös till och tittade på mig. Och hon vet ju mina koskinn, alltså det är, jag specialbeställer dem där från höger och vänster. Och så tittade jag på henne och sa, var det där meningen, Nixon? Nej, då är det en världslig sak. Så. Mm. Jag ska liksom inget bli sur, jag orkar inte, för det förstör hela dagen. Och det tror jag också är, det har kommit med att jag har liksom också växt upp mycket med det runt omkring mig. Alltså att minsta lilla sak kan rubba vuxna människor jag har växt upp med, som kan sätta liksom en stämning som förstör hela dagen.
Mm.
Och det, jag är allergisk mot det. Alltså jag tycker det är fruktansvärt. Så att jag ser det som bara en sån överlevnadstaktik. Att det är så här, ska jag kunna ha det här livet? Och vilja, jag som faktiskt tycker att det är så viktigt att försöka få vara glad hela tiden. Alltså då bestämmer jag fan mitt humör.
Mm.
Och det är, till slut så blir det bara en enkel grej. Att man står och tänker 2 sekunder bara, blir det bättre om jag blir svinsur? Nej, alltså det blir jag aldrig det. Så då släpper jag det.
Mm.
Och det är en sån jävla skön känsla att bara kunna släppa saker.
Bra.
Ja.
Du,
mm.
vi har kommit fram till succémomentet, frågor du inte fått förut.
Får vi se om det stämmer då.
Beskriv din drömrestaurang.
Oh, alltså äntligen får jag den här frågan. För jag går ju aldrig på restaurang för jag tycker aldrig att det blir bra. Min drömrestaurang, då skulle jag kunna få välja, och jag, alltså i en värld då där man känner att man får äta kött, vilket jag gör, men jag äter bra kött. Jag vill välja ett helt djur på min drömrestaurang.
Mm.
Jag skulle vilja välja alltså den perfekta hela grillade kycklingen eller den perfekta hela laxen. Jag älskar det, alltså ett helt stycke där jag får sätta bara kniven i. Det är så jag gillar min mat bäst. Jag blir tokig när folk ska ha rensat saker från benet från mig. Alltså skrovet är det bästa. Det är min drömrestaurang.
Mm. Ja. Var ska den ligga?
Den ska ligga... Det hade varit fett om den låg i Stockholm. För då kunde man ta en liten tur dit varje gång man kom dit.
Ska den heta skrov eller?
Alltså bra namn! Ja. Skrovet! Ja! Vet du, jag får panik när jag ser hur folk slänger liksom det bästa från djuret när de äter kött.
Ja, nej, det får man inte hålla på med.
Nej.
Du, känner du någon som kör hårt bröd i brödrosten?
Ja.
Gör du?
Ja.
Vem är det?
Nej, min dotter.
Jaha.
Gillar sånt.
Okay.
Sånt där som bara, tycker jag är gott när det är bränt. Hårt ska vara hårdare. Ja. Men alltså ingenting som vi normalt gör, men det har skett faktiskt.
Ja.
Mm, för att få en bränd ton.
All right.
Ja, vad intressant. Ja. Ja.
Du... Sista frågan. Säg att du vill bli ansiktet utåt för jordnötssmörspopcorn. Hur skulle du gå tillväga?
Oh, alltså vilken jävla idé!
Mm-hmm.
Hur jag skulle gå tillväga?
Mm. För att bli ansiktet utåt för det. Jag kan, sen så ska jag berätta hur man gör sina jordnötssmörspopcorn. Men du, först kan du få berätta.
Ja,
jag kanske talar i lite egen sak här eftersom jag gärna vill bli ansiktet utåt för.
Alltså det är faktiskt en otrolig grej måste jag säga.
Mm.
Ansiktet, hur jag skulle gå tillväga. Det jag skulle lägga ut det som den perfekta efterrätten. För det finns bara en grej jag lägger ut när det gäller matväg. Det är när jag står och steker något kött eller någonting. Så det skulle bli sån massiv grej, tänker jag. Att det är min efterrätt.
Du, om du kräddar mig så kan du få receptet här nu då?
Ja.
Du gör popcorn?
Ja.
Som vanligt?
Ja.
Helst inte mikro. Men jag lägger mig inte i hur du gör.
Ja, men vet du, jag är också expert på, vi har inte ens en mikro så vi gör det i kastrull.
Bra. Under tiden så lägger du neutral olja längst ner i en kastrull Och sen så kanske typ, beroende på mängd då, men 2-3 matskedar jordnötssmör.
Mm.
Smälter detta
under
omröring.
Mm.
Och sen när popcornen är poppade, ja då kommer ditt jordnötssmör vara mjukt för det är varmt. Och då kan du hälla det över och sen så skakar du runt det då givetvis med lite salt också gärna.
Mm.
Sen tycker jag om att ha den, är det koreanskt kanske? Jag tror att det heter gochujaro eller gochugaro eller någonting sånt. Mm. Alltså en slags chili flakes på.
Mm. Oj, jäklar.
Ja,
det är ingen dålig grej.
Nej.
Vet du vad jag brukar göra?
Berätta.
Jag tycker om att poppa popcorn med då mycket olja. För det är liksom en myte där att du ska göra det med smör. För det blir bara saggy. Det är ingen bra grej. Sen brukar jag ha det med frysen.
Aha.
Alltså det händer någonting. Det är svingott.
Wow.
Ja, men jag har också en liten förbläst för stelnat fett. Det låter äckligt, men jag tycker att det är gott när det har blivit lite, när det har blivit något.
Du, vet vad jag känner?
Nej.
Att jag skulle kunna prata säkert uppemot 13 timmar till med dig.
Ja, det var väldigt trevligt.
Men jag måste åka och till Kallax.
Ja, det måste du faktiskt, det är stackare.
Men det var otroligt trevligt att träffas.
Det var väldigt trevligt.
Det här gör vi om.
Ja, tack, tusen för tack.
Ja, jag är otroligt glad för det här mötet. Samtidigt skäms jag lite för mina stora kunskapsluckor kring Sápmi och samernas historia och kultur. Men det finns förhoppningsvis tid för bättring. Och vill du nu ha kultur när restriktionerna släppt, ja då är ju Maxida Märak på turné. Spelar i Stockholm den 25 mars och fortsätter sen ut i princip hela landet fram till maj. Uppvärmning tänker du? Ja, tänker jag. Gjord på länk till Norge. Missa inte på Värvets Instagram @varvet. Saga Markula, Carl Birgersson och jag som heter Kristoffer Triumf gör Värvet. Acast distribuerar. Vi hörs om max en vecka och här är Maxida Märak och Jay Gonzalez, Sirenerna.
Solen lägger skuggor över älven själv, så är självande bygga fotspår från påpälsade. Så var hälsade, delar samma spot on, samma time zone, svunnen tid, men vi är right on. Lika aktuellt nu som förut, talat ut, skjuten, besluten fattas ovanför våra huvuden. Skallar samma mått, band stryper åt som när de brukar mäta ut den. De kallar oss för kort, annan sort savages. Levde långt bort, Lappland, Lapporten, knack, knack. Eller vänta, stopp, stanna kvar i eran myrmark, myrmark, men det blev en nitlott. De är hala men banala när de talar om för folket att vi svälter. Om vi inte säljer ut finns ett slut. Och krut längs på fel brudar ner. Sluta se klart, smutsiga fingrar omringar dig. Ljudet av sirenerna. En helikopter cirkulerar ner mot grenarna. En skoter sticker fram där bakom scenerna. Half av kriminella samer. Ta alla renarna. Ljudet av sirenerna. En helikopter cirkulerar ner mot grenarna. En skoter sticker fram där bakom scenerna. Half av kriminella samer. Ta alla renarna. Ormar väser först, biter sen. Den som inte hittar motgift hamnar sist i prioriteringen. Och du kan grina, de flinar upp, viglar, hetsar fram krig. Dräpp din granne innan de behöver tvinga dig. Kommunpolitiker blir kritiker med nya tricks. Samma big dick, och jag känner det. De stryker mig med hår, smeker nu när media ska visa sig. Men det ska mycket till, tror de seriöst, jag viker mig. Backa bak, sa det klart, vakt. Svarade aldrig tillbaka, kaka på kaka, kasta long shot. Men kanske borde bygden börja tänka om. För min dotter kommer bli som jag med tusen gånger om. De är hala men banala när de talar om för folket att vi svälter. Om vi inte säljer ut finns ett slut. Och krut längs på fel pruta ner. Sluta se klart, smutsiga fingrar omringar dig. Ljudet av sirenerna. En helikopter cirkulerar ner mot grenarna. En skoter sticker fram där bakom scenerna. Half av kriminella samer. Ta alla renarna. Ljudet av sirenerna. En helikopter cirkulerar ner mot grenarna. En skoter sticker fram där bakom scenerna. Half av kriminella samer. Ta alla renarna.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.